Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Okej, guys, vi kör igen. Vi hade spelat in här 20 minuter. Vi ska försöka göra samma sak med samma känsla igen. Oppo, hur går det? Spelar vi in?
Vill du dubbelkolla? Vi spelar in. Ja, fan vad man blir trött. Vi spelar in okrystat.
Vi spelar in okrystat. Jag vabbar samtidigt, så min son är här. Jag vet inte om han kommer orka köra det här igen. Han har varit väldigt tyst här.
Han vet inte.
Så vi får se om han kan fortsätta vara det. Det vi sa förut när vi introducerade var att våran kurs, hypnokurs.se, nu går att beställa på e-passi, eller vad det heter, som är som en friskvårdstjänst som vissa arbetsplatser har, alltså att man får sitt friskvårdsbidrag via det. Det finns lite andra, Benify och lite andra som vi ska försöka komma in på. Så jobbar man någonstans där man använder sig av e-passi, så kan ni utnyttja friskvårdsbidraget för att köpa kursen.
Precis, och det funkar för både den som ska föda barnet men också eventuell partner.
Precis, det har funkat hittills även med liksom att, även om man har vanligt friskvårdsbidrag utan en sån här tjänst. Så det kan ni använda er av. Och sen så sa jag också att vår bok Föda finns på... den finns ju där böcker finns, men det är rea just nu på Adlibris om man är sugen på den. Det är en perfekt baby shower present vill jag påstå. Och den finns även som ljudbok, där ljudböcker finns. Så det är det.
Jag har också att den finns som talbok, om det är så att man har lässvårigheter.
Vad betyder det? Vad är skillnaden?
Nej, men talbok, jag tror att det så är det inte vem som helst som kan få en talbok. Så är det någon annan som har talat in. Något sätt. Men då om du har lässvårigheter och använder dig av talböcker, så finns den så också.
Okej,
okay, kan vara värt att veta.
Ja, vi skulle prata lite amning idag. Lite allmänt om amning. Vad ska vi säga, samma sak igen? Eller vill du säga något annat?
Alltså jag tänkte vi skulle med lite extra fokus då på amning den absolut första tiden. Vi har ju fortfarande tema fjärde trimestern, och just i början är det ju lite särskilt. Det är ju, för många är det ju helt nytt. Men även tycker jag med andra barnet. Det är så långt emellan mina att det var ju som att inte lära sig på nytt precis. Men det var ju ett nytt barn som ska i alla fall lära sig på nytt. Så det var, jag tyckte det var lite annorlunda.
Och ja, verkligen. Varje amningsresa är olika. Så är det.
Verkligen. Han var inte alls lika. Han var inte en natural som sin syrra.
Nej,
dessvärre.
Precis, jag tar inte det. Jag ska ju amma nu för tredje gången och amma till 5 år sträck. Men jag tar inte för givet att det kommer att gå lätt. Nej. Bara för att det har gått lätt de andra gångerna. Det är ett nytt barn som ska...
Precis, också lära sig det här.
Jag är inte nybörjare, men den är det.
Exakt. Vi fick ju en fråga om... Där ska vi vara första tiden, men om amning under graviditet. Och du ammar ju nu lite grann. Och är gravid.
Mm, jag ammade framförallt mycket under första graviditeten. Nu ammar jag en gång varannan dag. Max. Kanske kommer sluta. Vi får se. Eventuellt.
Alltså värre.
Kanske någon gång. Men ja, alltså, jag vet att jag hade en kvinna på MVC häromdagen som sa det, att hon hade slutat amma sitt förra barn vid 4-5 månader för att hon blev gravid. Eller om det var 6 månader. För att hon blev gravid och då hade man avrått från det. Och jag vet att vissa har fått sådana råd. Det kanske handlar om att man vet för lite om det. Det finns inte så mycket forskning om det.
Men är det att man tänker för att öka missfallsrisk?
Ja, precis. Ja. Missfall eller för prematurfödsel. För att det utsöndrar oxytocin och det ger sammandragningar. Men jag avråder inte för det. Alltså den beprövade erfarenheten är väl att det går bra så länge man har en quote-unquote normal graviditet och inte liksom är i riskzonen för prematurfödsel.
Mm.
Typ om man har, vet att man har cervixinsufficiens, kanske kort påverkad cervix, eller man har seklage, eller att man har fött prematurt innan, eller har blödningar i graviditeten eller något sånt där. Men då skulle jag inte prioritera att amma personligen.
Nej.
Men om allt är fine, om man trivs med att amma, så, så är det bara att köra på, tänker jag. Det man kan tänka på, nackdelar eller några liksom jobbiga grejer med att amma som gravid, är dels att det gör ont för de allra flesta efter ett tag. Behöver inte göra ont hela tiden, men det kan göra, alltså man blir lite känsligare, brösten förändras. Det gör ont liksom. Framförallt så här, det är precis som när man ammar sen i början, att det kan göra ont när barnet precis tar tag och sen kan det klinga av lite.
Ja, för rysningar verkligen när du bara säger det.
Så det kan vara lite jobbigt. Och sen det här med sammandragningarna, att man kan få det. Och det kan ju vara mer eller mindre obehagligt.
Mm.
Och om man känner att det är för obehagligt, så struntar man i det. Och att man ska veta också att när liksom kroppen är mogen. Jag tänker inte att amning kan trigga igång en omogen, alltså när kroppen själv inte är redo att föda. Men när kroppen börjar bli redo att föda, då kanske det kan skynda på det lite. Och det kanske man tycker är bra, eller så vill man inte det.
Nej, får man anpassa sig därefter.
Jag tycker det var ett jättebra och fint sätt, även om det inte var medvetet, men kändes ett bra sätt att trygga igång det hela på, att det också började så starkt liksom, direkt med när jag ammade. Vad skulle jag säga? Och sen det här med att mjölken, det som folk brukar fråga är, tar man inte slut på råmjölken som det nyfödda barnet ska ha, som finns i en 3-5 dagar där i början efter man har fött? Och det gör man inte, för att kroppen får signalen att råmjölk ska ombildas till mogen mjölk successivt när moderkakan släpps, och då sker en hormonförändring. Så innan dess så tar den liksom inte slut, utan det är första dagarna där som jag i alla fall har prioriterat den nyfödda först.
Ja, eftersom det är små mängder ändå.
Ja, precis. Det är små mängder och mjölken är anpassad just för nyfödda barnet, och det är den som är skörare också.
Mm.
Men det gick bra att amma båda. Men jag var ju också med den nyfödda, så det blev naturligt att den fick. Och sen en fördel är också att han gick faktiskt aldrig ner i vikt, och det är inte så vanligt. För jag hade en abundance av mjölk liksom direkt. Och också en annan fördel, om man har problem med mjölkstockning och så, om man har ett lite större barn, så kan de ju lösa det
hjälpa
där
till
utan problem. Ja, det blir snarare kanske inget problem. Men däremot att man kan ju få en stor produktion av mjölk när man ska amma två.
Double up.
Mm.
Ja, dina bröst var ju som
inte små.
Två huvud.
Verkligen. De var ginormous. Men det var väldigt fint. Alltså, jag hade inte, alltså det var inte som något som jag hade drömt om direkt, att tandem amma. Men så blev det så, alltså att amma båda barn. Men jag tyckte det var väldigt mysigt, och det känns som att det bidrog till att underlätta omställningen för min då tvååring. Och att liksom
de
lite band med sin lillebror.
Ja. De ihåg någon bild när de höll varandra i handen.
De höll alltid hand när vi ammade. Jag gjorde det kanske 4 månader eller något sånt där. Tror jag.
4 månader. Det är ändå.
Till januari slut. I januari slut. Augusti, september, oktober. Ja, 6 månader. Mm.
Det berättade för dig att jag var på en födsel igår. Att det var så jävla vackert. Och se ögon. Den första amningen. Det var verkligen en jättefin stund att få liksom ha tagit del av. Jag kan inte minnas att jag har blivit så himla rörd tidigare när jag har sett liksom bebisar amma för första gången. Men det var verkligen som att tiden stannade, och det var så himla coolt att den liksom, som bebisar ofta gör, visste vad den skulle göra. Den kom ut och liksom minuter senare att de har alla de här coola instinkterna. Men är det något man kan tänka på, tycker du, precis när de kommer upp på bröstet? Det är möjligtvis något som du har att säga om
det. Det är så roligt när man ska säga verkligen samma sak. Men jag kan försöka säga, min svanskotta. Sorry.
Nej, den är fortfarande lös. Hänger fortfarande fri.
Den gick av helt. Alltså, toppen bara. Några millimeter, men det är ändå ont. I alla fall. Jag beställde. Jag gick med i så här Helt underliv heter hon, Frida. Jag kommer inte ihåg efternamnet. Men Helt underliv. Hon har podden Jag knipt klart. Hon hjälper så många med som har olika typer av smärta i underlivet. Eller är disconnected från sitt underliv. Jag tycker hon verkar så bra. Så jag köpte hennes yogakurs för spänd bakre del av bäckenbotten. Det har jag verkligen.
Okay.
Jag ser fram emot att ha.
Jättebra.
Nu somnade hon sig.
Perfekt.
Gubben. Nu somnade han. Okej.
Okay. Jättebra.
Då ska du wrap it up så jag passar på att skriva mitt sommarprat. vad heter det? Ja, men shoutout till henne. Helt underliv. Vi har knip klart. Jag tycker de har en annat approach med liksom andning och avslappning och så vidare. Som hjälper verkligen många.
Det också behövs flera olika approaches till saker. För det finns inte one size fits all. Utan man har olika besvär och det är bra att det finns olika tillvägagångssätt att ta tag i de besvär.
Och just det, när hon pratade om att man kan ha så här freeze, alltså att man tappar kontakt med sitt underliv. Det hade jag en kvinna som sa, som jag mötte häromdagen, och hon sa att hon känner att hon inte kan närma sig. Hon har ingen kontakt med det, hon vill inte ha kontakt med det, hon är distanserad, hon vill inte att någon ska röra, hon vill inte röra, du vet. Och jag kände bara, jag vet inte exakt, men då sa jag, kolla med Frida, hon har koll.
Perfekt.
I alla fall, det var inte det som jag skulle säga. Första tiden, vad man kan göra.
Ja, men precis. Barnet kommer upp.
Jag tänker om man backar lite. Vad man kan göra för att förbereda sig inför första tiden. Kan man förbereda sig inför att amma? Det är också något som jag märker med kvinnorna jag möter. Jag försöker erbjuda dem. Säga att ni kan komma på ett extra besök. Vi kan prata amning. Lite och tänka på ingen som vill ha. I alla fall inte när de är gravida första gången. De är bara så här, vi...
Men typ jag trodde ändå först det så skulle vilja ha.
Nej, i alla fall hittills. Jag kanske inte säljer in det tillräckligt bra. Man kanske bara tänker, när ni är så fokuserad på förlossningen. Är det? Ja,
och jag men det tråkiga är att det är inte så sällan jag ändå får höra sen. Varför sa jag ingen?
Att det här var så? Nej, men man har ju tendens att compartmentalize. Men jag ska också säga, i hypnokurs.se har jag en amningsdel, och det var fint att någon skrev det, att det var precis lagom nivå för en person som, när man tänker mycket på förlossningen, att det är ändå så här, the basics.
Vad bra.
Vad man kan tänka på. Så den kan ni kolla in. Men jag tänker man kan förbereda sig dels genom att läsa på lite grann. Det finns så mycket
fina böcker.
Så mycket böcker eller så här, Instagram eller bloggar. Baby används ju av alla i vården typ. Hon har verkligen lagt ner
sin själ,
sin själ och sin tid på det här helt ideellt, och har massa bra videos, massa bra tips. Särskilt tycker jag om hennes inlägg om hur bajset förändras första dagarna. För det är väldigt bra.
Verkligen biceps, men jag förstår.
Bicep. För att just det här, det kan vi komma in på också, men det här med så här oro för barnet i sig tillräckligt. Att om man har lite koll på vad som är normal förändring i bajset, då kan man ändå känna av det lite grann.
Hur mycket de får i sig.
Hon har också en fin video om bröstkompressioner, vilket kan vara jättebra om man behöver öka sin mjölkproduktion. Eller man har en bebis som är lite trött, som somnar lätt vid bröstet. Kan man använda sig av bröstkompressioner. Kolla upp hennes video om det.
Bröstkompressioner, då tänker jag ju direkt på HLR.
Ja, precis. annan
det var det som jag bara, aha, okej. Okay, var...
Ja, precis. Ah, men okay. Det är inte det som jag menar. Men så typ babybaby.se, amning i nöd och lust, amning i vardagen i två böcker som är bra. Jag har en gratis föreläsning, eller vad man ska säga, på YouTube man kan kolla på. Finns säkert på typ 1177, lite bara så här.
Ja, och jag tänker att man behöver inte bli någon expert eller så här, komma ihåg allting som står i amning i nöd och lust. Men har man läst det en gång, åtminstone bara att då, om det skulle vara att det inte går liksom helt perfekt, att man det finns ju där någonstans, och att man vet, ja, men jag kommer ihåg att jag läste något om det här, eller att jag hörde något om det här, och att man kan då gå tillbaka och kolla om det är så att man skulle ha något besvär.
Mm.
Men i alla fall liksom ingenting att förlora på att ha, om det är så att man vill amma, att ha lite koll på amningen. Och där brukar jag också säga till, alltså, mina klienter som är i par, att även den som ska stötta, alltså delvis att man stöttar amningen då om det är så att den som föder vill amma. Men också att man har liksom lite koll så att man kan stötta på ett bra sätt.
Ja, verkligen. Liksom. Alltså att ha stöd i sin amning är ju A och O för de flesta, ja. Att det ska vara en fungerande sak och en sak som fortsätter. Så dels det, skaffa lite kunskap om så här, vad är rätt teknik, vad är liksom vanliga fallgropar, typ lite basic som mjölkproduktion, och det är basically så här, ju oftare du får ut mjölk ur dina bröst, ju oftare de liksom är quote-unquote tomma, ju mer mjölk produceras. Så man behöver inte hålla på att bunkra mjölk, utan
nej.
Det är mer amma så mycket som barnet vill. Och typ det här också med så här att små barn vill ofta amma väldigt ofta.
Precis.
Små magsäckar, det bryts ner snabbt den där
mjölken. De är stora som ett körsbär, jag visste inte om du...
Mm. Ja, sa det förra gången. Precis, de var små magsäckar. Så lite kunskap, och sen så nämnde jag det med handstimulering, tycker jag att det är bra. Om man har lite koll på, det kan man börja med att testa lite från vecka 38 om man vill. Om man förväntas få ett barn som behöver tillmatas.
När har man det då?
Till exempel om man har diabetes, så kan det vara så att barnet behöver lite extra tillmatning. Och då har man börjat med det på flera sjukhus, att man också hjälper till med att man får... handmjölka, handstimulera och spara och frysa in den mjölken som man får ut och ta med det till förlossningen sen och ge den mjölken. Och det har man ju sett är jättebra för att hålla barnets blodsocker stabilt och också för att få till en fungerande amning.
Det är väl, och då, att, då ska man fråga MVC? Eller?
Ja, man kan fråga MVC om hur man gör och kanske också så här, vilka kliniker... erbjuder det här eller har koll på det. Men sen så kan, om inte någon gör det, kan man ju alltid göra det själv. Ja, men lite tips kanske vill man ha om, ja, hur man gör och hur man sparar på ett hygieniskt sätt och så. Och transporterar. Och sen, men även om man inte, alltså om man inte har ett barn som kommer troligen behöva tillmata, så kanske man inte behöver spara mjölken. Men bara för att så här, få in lite tekniken, hur det känns.
Ja, det behöver inte komma några mängder.
Det behöver inte komma någonting alls för vissa. Särskilt under graviditeten. De flesta får nog ut något litet. Men, och det kan också handla om teknik. Så man kan ju be om hjälp på BB till exempel. Gör jag rätt? För det kan vara verkligen en liten detalj som gör skillnad. Men dels är mängden väldigt, väldigt liten från början. Alltså rent naturligt. Men ibland kommer det inte heller något i början. Men stimuleringen i sig gör nytta.
Jag tycker också skulle bara vilja fråga för att något som man inte tänker på, att det kan ta liksom lite tid. Att bara för att man liksom gör några kläm och det inte kommer något.
Ja.
Utan alltså ge det några minuter. Och speciellt liksom i början, man är ovan och man kanske liksom, det är lite anspänning.
Ja, precis.
Att man försöker slappna av och liksom, ge inte upp efter 30 sekunder.
Nej, absolut.
Det kan absolut ta några minuter innan. Det kommer ens
och jag tycker ju, ja, men just man kan ju kolla lite det här med tekniken först. För just också att man håller kvar ett tag efter att man har liksom klämt på bröstet. Att man sen håller det taget en liten stund för att mjölken sen ska komma. Inte gör det för snabbt heller. Men det kan vara bra också att ha tränat på det för att just den här första, de här första timmarna är generellt väldigt viktiga för att amningen sen, eller väldigt viktiga, alltså det går att få till en amning ändå, men man har ett försprång om man lyckas amma de första timmarna, 2 timmarna typ. Och chansen för det ökar ju om man har barnet hud mot hud och nära sig förstås, så att man båda är relativt pigga och friska. Men om det skulle vara så att någon anledning inte kan eller vill amma, att man då kommer igång och handmjölka, det har man stort försprång med. Och, eller om man, ja, men om man separerar, så kanske kejsarsnitt eller man måste tas bort eller ja, vad precis. Det nu kan vara, att komma igång med det så att inte mjölkproduktionen lägger efter. Och så att den här lilla mjölken som man eventuellt får ut, att man sparar antingen om man är separerad från sitt barn, eller att man pytsar in det i barnets mun. Och det går bra om barnet sover. Det är ju inte så några stora mängder, utan man kan bara lägga det lite innanför läppen liksom. Och det tas upp av slemhinnorna där inne. Då undviker man, liksom, minskar risken för att barnet ska bli trött och tappa i blodsocker och inte orka amma sen. Plus att man kommer igång med mjölkproduktionen, så det inte lägger efter. Och att man hamnar i den onda spiralen.
Perfekt. Det är ju också, jag tänker att det är så mycket oro där i början. Men att barnens, många barn sover ju väldigt mycket första dygnet. Och att det inte är något konstigt. Och det är inte heller konstigt om barnet all vaken tid ja, vill ligga vid bröstet.
Och kanske all sovtid också. Men det, man brukar ju säga att första dygnet är de flesta ganska trötta. Förut var man ju ganska lax med att man då inte behöver amma och så. Men nu jag upplever som att på senare tid så är man lite mer att i alla fall det här med handmjölk, att komma igång med det och ge det lilla man får just så att det inte ska lägga efter. Och sen är det ju också, man behöver inte, det behöver inte bli värsta stressen, men att man också ser till ens unika situation. Har man till exempel haft en tuff lång förlossning där det har varit jobbigt för barnet, barnet kanske har fötts med surklock eller liknande, då kan man ju tänka att det här barnet har utnyttjat ännu lite mer av sina resurser, kanske ännu lite större behov av att få i sig näring snabbt, och att man då är ännu lite mer på.
Och kommer kanske eventuellt vara ännu lite tröttare. Men att precis som du sa. Att, men det betyder inte att man liksom skiter ut. Man kan stoppa lite i kinden eller i munnen. Så att de får i sig.
Precis. Och sen efter ett dygn. Helst vill man ju att barnet ska ha ammat inom ett dygn. Men efter ett dygn så brukar man säga att då ska den vara, gärna vara igång och amma. Minimum 8 gånger per dygn. Och då om det är 8, då vill man ju att det ska vara ganska ordentliga amningar liksom. Och att man märker att barnet verkligen får i sig. Men det är inte, det kan vara också 24 gånger per dygn. Alltså det är ju olika också. Vissa amningar är korta, vissa är långa. Så. Men att gärna inte gå mycket mer än 3-4 timmar på dagen. Mellan amningstillfällena. Särskilt där i början. Sen så lär man sig ju sitt barns rytm, och barnet kan själv säga till om man märker att barnet börjar gå upp och sådär. Det är just de här första dagarna som lite särskilt sköra, där man kanske behöver väcka barnet lite och så.
Ja, för man har ju, eller jag tycker att det är inte så sällan man hör en folk bara såhär, ah men, alltså väldigt tidigt, mitt barn sover hela natten och man tycker det är sådana goals. Har du någon tanke kring det och liksom barnets blodsocker?
Ja, alltså jag tänker, man är ju, barnen är också unika, och jag vet att vissa är så att barnet sover, alltså det kan gå 6-7 timmar och de mår bra ändå. Det man kan tänka att de här allra första dagarna är lite särskilt sköra, så man behöver inte ha en ambition kanske att barnet ska sova hela natten. Och att om barnet sover, alltså man har lite mer leeway där på natten, att det kanske inte behöver gå 3 timmar liksom, men jag vet inte, 4-5 skulle jag säga maximum. Så att man sen också såklart tittar på ens barn, verkar den pigg, kan den vakna sen och vara pigg och vilja amma, och amma ganska mycket på dagen, så är det väl fine. Men just det här med att man inte behöver tänka att det är något fel att barn vill amma mycket på natten, det man kan känna till är att det här hormonet prolaktin som har en stor del i mjölkproduktionen är som högst på natten. Så om man vill få till en liksom hög och bra mjölkproduktion, då är det nattamningen som är key. Liksom. Så det är väl lite så. Titta till ditt barn, men också fatta att det finns en poäng med det där. Och just att bröstmjölken bryts ner väldigt fort, fortare än bröstmjölksersättning till exempel. Och jag tänker att det finns ett syfte med det, just att barn ska vakna ofta och vilja amma, just för att det ska minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Och när man ammar har man också ett hormonpåslag som gör att man är lättväckt. Och jag tänker det är också kopplat till det, att man ska kunna titta till sitt barn ofta.
Jag tycker det är så coolt. Jag tycker många gånger när liksom, det känns som att det har varit nära att hända något. Jag kommer ihåg jättespecifikt när min dotter kom och la sig bredvid oss på natten. För att, eftersom vi samsov från början. Men hon kom och la sig bredvid. Och så ganska fort somnade hon och jag somnade också. Och sen vaknade jag av att jag stoppar hennes hand i luften.
Mm-hmm.
Som är på väg att liksom läggas på hennes då, liksom, jättelilla lillebror.
Aha, okej.
Okay. Och att jag, då kände jag bara, fan det här är next level. Alltså det var verkligen, handen flög upp och fångade hennes arm.
Vad häftigt.
Ja, men då kände jag att det här är krapula tänkt till.
Ja, verkligen. vad mer kan man tänka sig så där i den allra första början?
Jag tänker, delvis så... Man får ju liksom höra på något sätt, eller jag tänker många undrar väl när det här med att mjölken ska rinna till.
Mm.
När kan man tänka sig att det är och liksom, behöver alltid vara så dramatiskt som att så här, man har liksom ingenting i brösten och sen plötsligt kommer det vara, jugsen kommer vara full to the brim.
Vet ni, alla är olika.
What?
Det är en sak som är säker. Nej, man kan inte säga att det blir precis samma sätt för alla. Men om man ska generalisera för de flesta så känner man ändå att nu händer något i brösten. Att de blir mer spända.
Mm.
Också att barnet
alltså,
kanske...
kan ju bli mycket mer spända.
Mycket, mycket mer spända. Mm. Man kan ju också få... Det kan göra lite ont. Man kan få lite lätt feber. Lite lätt feber. Det ska inte vara någon hög feber. Den ska också gå över om det ska vara... Det är som samma med arbetstemp under liksom en förlossning. Det ska inte vara något ihållande. För då kan man tänka att det kanske är infektion eller något i livmodern. Feber efter förlossning är ju något att ändå ta på allvar. Så jag vill inte förminska det. Men 2-5 dagar skulle jag säga. Om man nu ammar på. Sen så kan det ju också komma senare om amningen är fördröjd av någon anledning. Men om man ammar på så borde det börja ske ungefär då. Att det börjar omvandlas liksom successivt. Och att man märker att den mjölkstasen. Det är alltså skiljs från inte mjölkstockning. Det är när stasen är en naturlig del.
Väldigt spänt. Jag kan säga att man också. I alla fall jag båda gånger har blivit ganska emotionell.
Kanske kommer ungefär dag 3 också då. Just det med det hormonella skiftet. Och baby blues. Och så är det mycket bröst. Och mycket
bröst. Och det bara läcker. Alltså var så blöt och kladdig hela tiden.
Är det också olika hur pass mycket man läcker eller inte? För det är ju några som känner så att jag läcker inte, jag har ingen mjölk. Det är också allt möjligt kan ju vara att man inte har någon mjölk. Men vissa läcker inte.
Jag tänker det kanske är något som tål att tas liksom en extra vända. Just eftersom så många är så oroliga för att de inte har någon mjölk. Vill du säga några korta ord om liksom.
Jag vet inte nu. Det är en hackig uppspelning där. Inspelning, så jag vet inte när jag har sagt vad. Om jag har sagt det här med.
Ja, men även upprepa så. Tror jag inte är fel.
Jag tänker så här. Att det, alltså, vanliga skäl till att folk tror att de inte har någon mjölk. Som inte alls behöver betyda att man inte har någon mjölk. Sen så kan det ju såklart betyda det. Men det som enskild faktor behöver inte betyda det. Att barnet vill amma jätteofta. Att barnet är missnöjt vid bröstet. Att brösten känns mjuka. Att man inte
att man
får ut
bröst,
något.
Vill jag bara säga,
att man har små bröst.
Att det har jag också.
Det har inget med saken att göra. Att det inte kommer att man inte släpper något till pump. Eller knappt något.
Just det.
Det är också jätteolika. Hur man släpper till pump eller hur man släpper till handmjölkning. Det är väldigt individuellt. De här sakerna betyder inte att man inte har mjölk. Sen jag var på öppna förskolan igår. Och pratade amning med mammor där. Och då sa jag det till dem att just deras barn var... liksom små, 3-4 månader några av dem. Och det är också en typisk sån tid där mjölkproduktionen börjar stabilisera sig för de allra flesta. Och för de flesta, det är också olika, men för de flesta så slutar läckaget ungefär vid den här tiden. Brösten blir lite mjukare. Och det är ju att mjölkproduktionen har börjat stabilisera sig. Inte att mjölken är slut, som vissa tolkar det som. Det kan också sammanfalla med lite så här, växtspurter hos barnet. Att barnet plötsligt vill amma mycket mer och kanske är mer missnöjd och så. Då tänker man också, nu är mjölken slut. Men det är mer att den beställer in lite, nu behöver jag lite mer mjölk generellt. Mm. Generellt om man kan lyssna till barnet. Men tecken
och titta på barnet.
Och titta alltså, på barnet,
hur verkar barnet.
Verkligen. Men tecken på att barnet får i sig tillräckligt är ju att den kissar framförallt. Kissa ska man göra varje dag från start. Eller man har 2 dygn på sig att kisset ska komma i början. Men sen så ska den, det komma och inte vara superkoncentrerat. Bajset kan komma mer sällan. Men att det ändrar karaktär från det här käriga till att bli lite brunt bland bajs. Att det blir lite ljusare och sen till slut gult om man då helammar. Om man ger ersättning kan det vara grönt. Och att det ändrar liksom karaktär. Och att barnet, hur barnet är, att det är pikt, alltså pikt, de sover ju fett mycket, men att den har, alltså, orkar vakna för att amma, slö, inte svårväckt, precis, och att barnet går upp i vikt. Ofta, de flesta barn går ner i vikt efter födseln, men 10% är som ett riktmärke, helst inte mer än 10% av födelsevikten, men sen börjar vända i vikt, då kan man vara rätt säker på att barnet får i sig. Nu blir jag anfad av att sitta här.
Så sitta ner.
Ja. Sitter för att jag vrider mig så här. Men ja, men alltså att just det här med att barnet vill amma ofta. Barnet är lite missnöjd, kanske inte minst på kvällarna. Alltså, särskilt där i början, då kanske inte den, då, efter typ dygn 2. Det är vanligt vid dygn 2 att barnen är supermissnöjda. Kanske efter, eller missnöjda. De vill amma mycket, vill ha mycket närhet. Och då är det ju det sättet att säga, så nu vill jag ha, nu behöver jag ännu lite mer mjölk. Nu har jag vilat. Jag vill amma mycket för att få igång den här produktionen.
Ja, precis. Mm. Exakt, ser det som en beställning mer än ett klagomål.
Efterfrågan styr. Och en annat, ja, det kan ju också vara det här just att man, att barnet blir, upplevs nöjdare med ersättning. Eller upplevs nöjdare för att den kanske sover mer.
Det är väl exakt.
Och det kan man ju i och för sig vilja. Vissa känner ju att de, ja, att man vill, man kanske vill dela med eller ge ersättning helt av den anledningen, för man känner att det är enklare för en. Men det behöver inte vara för att, jag vet, bara att man förstår vad som är normalt nyfötts beteende, ja, helt enkelt.
Mm. Och som sagt, det behöver, för att man gråter och vill amma ofta, det behöver ju inte det vara att man är missnöjd, så att säga.
Nej, precis. Och det här just som jag har pratat massa om, jag har ett blogginlägg om det, kvälls och ro, som vissa barn har från typ 3 veckor ungefär, är väl vanligt att, man, att de kan bli lite missnöjda på eftermiddag kväll. Och då också att det är just på kväll att de släpper, verkar jättemissnöjda, vill amma jättemycket men släpper. Det är min lilla hostande son här. Att det kan verkligen upplevas som att det här, alltså jag har också känt det själv, det här verkar ha.
Men de gillar inte att amma.
Ja, de gillar inte att amma, tycker inte om det, det är inte bra. Ja, det är någonting fel. Men det där vet man ju inte riktigt vad det handlar om. Kanske är att det är mycket stimuli. Och jag kommer ihåg att jag bara, stimuli? Alltså när jag är vaken typ. Jag inte så, gör inte så mycket på dagen direkt. Men det är ju mycket att ta in bara man öppnar ögonen.
Men gud, snälla. Efter man tänker så här, även om man inte öppnar
dofter,
ögonen.
Dofter, röster och allt det här.
Exakt, material på ens kropp. Verkligen. Temperaturen. Alltså men det är så mycket att anpassa sig. Men det verkar jättetufft.
Att man ska bajsa någon gång. Ja, precis. Alltså, så det kan ju säkerligen vara just det. Men också att det handlar om trötthet. Fast man kanske blir lite övertrött. Just när man, om man lyckas hitta mönstret där. Och kunna innan dess typ lägga barnet. Då brukar det där gå rätt bra. Så jag tänker att det kanske är de 2 sakerna. Men bara att veta att det är ganska vanligt. Att barnen är lite. Så allting är inte amningens fel. Ibland så kan ju också BVC få
det
att låta som
det
vad den är. Går man upp för mycket, går man upp för lite, sover man för mycket, sover man för lite. Allting är sluta amma.
Ja, men det blir jättetokigt. Och sen också kanske också att allt uttaget, det här med att man tänker hela tiden att det är någonting som är fel. Alltså att man letar så mycket fel. Med att just det med att de gråter. Då måste det vara någonting fel. Att det behöver inte alltid vara något som är fel. Det kanske liksom, titta på barnet och se vad som funkar och vad som är normalt. Och då kanske man inte kommer tro just att man har gjort någonting dåligt.
Och försök att lyssna på dig själv. Och om du stänger av allt brus, alla råd, allting. Vad känner du? Mm. Din magkänsla här. För man har ofta svaret inom sig. Jag tycker det är ofta folk skriver till mig efter att de har fått något råd på BVC. Kanske att de ska sluta amma till exempel 8 månader eller någonting. Och bara så, fast det funkar så bra för oss, vi trivs jättebra. Men jag vet inte hur jag ska göra. Och då är det bara, men jag tror du vet vad ni ska göra.
Ja.
Ja, och då är det ofta så att de bara kanske vill ha lite bekräftelse i att jag får göra som jag vill.
Ja, och du känner ju ditt barn. Det är ingen annan som har haft det här barnet. Liksom.
Nej, och jag också vill säga att det för alltså amningsresan, beroende på hur lång den är, men oavsett, även om den är kort, är ju föränderlig. Och att det kan vara absolut, alltså som det är i början är inte som det är sen. Att amma ett lite större barn är inte. Det blir ju olika hela tiden, och olika perioder kan ha olika utmaningar.
Toppar och dalar,
ja,
verkligen.
Men det är framförallt med första amningsgång, då är ju båda verkligen nybörjare också. Och det är olika hur lätt barn har för det där. Olika, och hur lätt hur man själv har för det av olika anledningar. Men det kan få ta tid och man behöver inte kunna allt direkt.
Nej.
Mm.
Ska vi avsluta där?
Jag tycker det. Då kan vi ta ett avsnitt någon gång om lite liksom senare amning också. Av lite äldre barn.
Det låter jättebra.
Okej, Oppo, vill du avsluta med en klok tanke?
Nej, men har du någon ris och ros?
Sånt här behöver jag tänka lite. Alltså ris och ros till människor eller till mig själv?
Ja, det får du bestämma själv. Jag kan säga vad en... Okay. Jag kom nämligen direkt på en ris. Och det är fan. Personal som är med folk som ska föda. Som pratar hela fucking tiden.
Jag vet.
Vet du?
Det som jag kände förra gången när jag var där på SÖS.
Alltså mina ögon. Ja, men så är det väl på alla.
Alltså det finns alltid någon som bara älskar. Alltså de har svårt för tystnad.
Nej, men alltså, och jag kände bara. Mina ögon rullade så deep back in my brain. Att jag bara såhär, hur ska jag kunna se igen? Nej, men vad fan. Alltså bara. Prata. Och bara, men du ser ju att hon blundar.
Jag fattar inte liksom någonting om det här med oxytocin och lugn.
Hon ska ju krysta, hon håller på att krysta nu. Hon samlar kraft mellan sammandragningar. Du behöver inte berätta om det skulle bli ett akut läge. Då kommer du ringa på larmknappen. Då kommer det komma in 12 personer. Vi är inte där nu, men jag vill ändå informera dig så att du inte blir förvånad. Vet du vad? Det är inte så det funkar. Okay. Och kommer ändå bli chockad.
Men det är liksom fel.
Och, ja, men, alltså, nej. Känn av lite grann. Okej? Okay? Känn av. Och då kan jag väl i och för sig passa på att köra ros på samma tema. Att man är tyst. Och att man litar på. Ge den födande en chans.
Var det någon som gjorde det eller? Du?
Ja, på hemfödseln. Då...
Mm.
Inte direkt säga, ska jag berätta för dig, har de berättat för dig hur du ska krysta? Fick frågan på sjukhuset.
Jag tror att, de också har, att kanske, de är så ovana vid, för det här var en fysiologisk födsel, eller? Semi.
Ja, semi, alltså, men mer eller mindre.
Hon var i alla fall inte tungt bedövad.
Nej, hon hade lustgas.
Hon kände sina egna krystsensationer.
Ja, hon höll ju på, och du vet, så här, innan du ens har kollat hur det går, att börja fråga, har de sagt till dig hur du ska göra? För det säger ju till någon att så här, du vet inte hur man gör. Mm. Utan du måste ju bli informerad om hur du ska göra. För att det här ska bli rätt.
Mm.
Så min ros är de som tror. Ger den födande en chans. Och sen så kan man ju behöva steppa in och hjälpa till. Det säger jag ingenting om. Men åtminstone ge folk en chans.
Mm. Du ger också ett ris på samma tema. Och det är det här med att ha öppnat sina ögon, eller om man ska säga, just att det kan också vara, det är väldigt...
A gift and a curse.
Ja, verkligen gift and a curse. För typ när jag var på en sjukhusfödelse nu senast då, och jag kände också att det här, alltså det som jag tänker på, den här personen som föder, hon tänker inte på det, hon är nöjd med sin upplevelse, och det är ju såklart det viktigaste, och det är det jag bryr mig om. Men jag... också vill verkligen poängtera, de här var, jag tycker de var jättebra, framförallt barnmorskan väldigt lyhörd, och jag märkte att hon verkligen försökte. Det är hela systemet och de här kraven hon har på sig att följa och sådär. Jag tyckte hon gjorde det jättebra.
Så bra som hon
kunde. Ja, så bra som hon kunde. Det är mer allting runt omkring, att man måste göra sig, man måste göra så, och att och det var också vissa som var väldigt pratiga. Och bara, det var väldigt mycket runt omkring som jag blev bara så här, det här är...
Men det är också det att det är så jävla mycket grejer runt omkring.
Bara så här, jag fattar att alla de här människorna som önskar någonting, de önskar kanske fysiologiskt, i alla fall folk som följer oss, många vill ha det. Det kanske inte är representativt för liksom allmänheten i sig, men många vill det. Och sen så blir det ofta... Ibland blir det så, men ofta blir det inte så. Framförallt med första barnet.
Nice.
Och så blir man superbesviken. Men det är jättesvårt att göra det.
Jag vet inte ens hur det ska gå. För det är också, för om det ska gå, då ska det ska gå liksom lagom fort enligt vad någon annan tycker.
Det är det.
Du ska komma in i lagom tid. Du ska också ha någon som respekterar att du vill ha det så.
Precis, någon som är samstämmig. Så det är lite, det är inte omöjligt, men det är lite lotteri. Och det som jag framförallt kanske, det finns absolut sånt som man kan göra för att öka chanserna för det. Man kan förbereda sig, man kan skaffa sina verktyg och redskap, och det är absolut inte förgäves, så många får det. Det är ju absolut, alltså ett råd, starkt råd, att inte bara lägga dig i det blir som det blir. Om det är det som är din önskan, till exempel en fysiologisk födelse på sjukhus, då är ju förberedelse
A och O,
tycker jag. Men blir det inte så, om man inte quote-unquote lyckas, eller man behöver mer liksom medicinsk hjälp än vad man tror, det är inte ens eget fel. Det är väldigt svårt i allt det där bruset. Okej, man måste ge någon ros.
Sätt djupt in.
En ros.
Kanske en ros till mig som
okej, jag tänkte ge det till en annan. Men jag ger det till dig. Jag har tyvärr ett lätt, jag ska inte säga handikapp, men en liten diagnos i att jag har väldigt svårt att öppna mina brev ibland. I alla fall när de hopar sig, vilket de alltid gör. Och då var OPOK så snäll, kom hit och öppnade mina brev och fixat lite autogiro till mig.
Och betalat dina räkningar. Och
alltså med mina pengar. Olika...
Absolut.
Ja, och lagt olika, alltså det är jättehört, för jag får faktiskt ångest av
det
där.
Och kastat det som inte var relevant.
Jättebra. Och de där blommorna och det där paketet som jag har där, jag kommer inte öppna det. Ser du mitt fönsterbrädan? De här har varit där i månader. Det här är mitt.
Jag ska ordna det innan vi går.
Oh my gosh, tack. Du får min ros. Men min andra ros var faktiskt till vissa av de kvinnorna som jag har på MVC som har fött väldigt många barn. Jag tänker på en, jag kanske inte ska säga. Hon har fött väldigt många barn.
Okay.
Och hon ska föda ett till. Och hennes inställning, alltså jag vet inte vad man säger, alhamdulillah. Eller allting, alltså allting är i Guds händer. Det verkar ändå väldigt skönt att känna så. Alltså det är också, man tar det som det kommer, fast relax på en annan nivå. Men också bara, du vet, det är bara så här. Är du orolig för något? Orolig? Nej.
Det är redan i Guds händer. Ja, men så vad ska du göra åt det?
Bara allting, vi bestämmer ingenting. Det kommer bli liksom. Och det är väldigt bara refreshing att bara se. Du är inte orolig för ett skit i det här.
För också då också när det händer saker på sjukhuset är man också bara så här, det var det som skulle hända. Så då blir man ju kanske inte heller så omsorg kring sig om det.
Nej. Bara, det är väldigt otroligt. Också en enorm tillit. Och en förståelse för både liv och död som är svår för oss att greppa, som inte har mött det på nära håll på det sättet. Men det ger mig väldigt, det ger mig mycket lycka att träffa henne och dem.
Nu förstår jag. Okej, hon förtjänar rosen.
Okej, men du får den, hon får ingen. Okej, guys, tack att ni lyssnar. I love you, bye.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.